Klagovisorna i de hebreiska skrifterna innehåller några av Bibelns mest allvarliga och genomträngande ord. Den här boken kallar till självrannsakan och ödmjukhet inför Gud. Men boken skrevs också till Israel i en speciell tid och av en speciell anledning. Och allt det här ska vi prata om idag, då jag ska försöka ge några nycklar till klagovisorna i Bibeln. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Klagovisorna är alltså en av Bibelns 66 böcker. Och det är en poetisk bok som vi hittar mitt ibland de profetiska i vår Bibel, kommer den rätt efter Jeremia. På hebreiska så heter den här boken Eka, som kommer ifrån det första ordet i den hebreiska Bibeln i den här boken och betyder hur. Hur som en fråga. Hur har det här kunnat ske? Och det är en av de stora frågorna som tas upp i klagovisorna. I den hebreiska Bibeln så finner du boken ibland Ketuvim, skrifterna. Den sista delen i den hebreiska Bibeln. Kontexten för den här boken är att i år 586 före Kristus så blev Jerusalem med dess tempel förstört. Många människor som levde i Jerusalem och runt omkring fördes i fångenskap till Babylon. Det var Babylons kung Nebukadnessar som förstörde Jerusalem. Och hela ordningen i landet blev rubbad. Tidigare hade man haft präster som hade tjänstgjort i templet, som hade sörjt för den religiösa kontinuiteten. Men de kunde inte längre tjänstgöra, för att dels var prästerna antingen mördade eller bortförda i fångenskap, och dels så var templet förstört. Och sen så var det kungen då som var detroniserad. Han hade blivit förd också som fånge till Babylon, där han levde i kungens palats, men han kunde inte utöva sin makt i Israel. Profeterna i landet var tystade, och det här var ett land som befann sig i kaos. Och i den situationen så skrivs alltså klagovisorna, som är en klagan över Jerusalems ruiner. Allt är förstört, staden är förstörd, templet är förstört, och det är framförallt en man som sitter i ruinerna av det som en gång kallades för Guds stad, och han klagar inför det som har hänt. Och jag säger en man, men vi vet inte vem det är som har skrivit klagovisorna. I Septuagintan, som är den grekiska översättningen av Gamla testamentet, som skrevs runt 100 år före Kristus och har färdigställts över en längre tid. I Septuagintans översättning av klagovisorna så finns det en introducerande vers som inte finns i våra biblar, som anger Jeremia som författare. Och det är möjligt att det är Jeremia som är författare, och det är med det som bakgrund som man har placerat klagovisorna efter Jeremias bok i Gamla testamentet. Men det sägs också i Jeremia att han fördes bort till Egypten i fångenskap. Att han blev förd som i bojor till Egypten. Så det är också möjligt. Det är möjligt att det är han som har skrivit det, men också möjligt att det är någon annan som har gjort det. Och på grund av att det är olika stil i de olika kapitlerna, det är 5 kapitel i klagovisorna. Och på grund av att de tar upp lite olika tematik och pratar på lite olika sätt, så har man tänkt sig att det kan också vara så att det är olika författare för varje kapitel, med en redaktör som har sammanfört de här texterna. Men oavsett hur det är med Jeremia som författare, så finns det en kontinuitet, en teologisk kontinuitet mellan Jeremias profetia och klagovisorna. De hör ihop som en berättelse. Den här boken skrevs då alltså, Jerusalem förstördes år 586 och folket återvände till Jerusalem år 538 före Kristus. Så någon gång mellan där, så någon gång på 500-talet före Kristus blir den här boken skriven. Och det är ganska intressant hur den är uppsatt. Som sagt så finns det 5 kapitel. De första 3 kapitlerna är uppbyggda som ett akrostikon. Och ett akrostikon, om jag uttalar det rätt, det betyder att en akrostisk text, det är alltså att varje vers börjar med en bokstav från det hebreiska alfabetet. Aleph, Beth, Gimmel och så vidare, hela det hebreiska alfabetet. Därför har de första tre kapitlen 22 versar var. Varje vers börjar alltså med en bokstav ur det hebreiska alfabetet. Det finns också många psalmer som är uppbyggda på det sättet. Bland annat psalm 119 som är den längsta psalmen, där det är i grupper om åtta. Så de åtta första verserna börjar med Aleph, de åtta nästa verserna börjar med Beth, de åtta nästa verserna med Gimel och så vidare. Så det är de första tre kapitlen i klagovisorna har den här akrostikonen. Men kapitel 4 tar det här ännu mer. Där är det 66 versar och det är tre vers per bokstav. Och sen kommer kapitel 5 som har 22 vers men är inte en akrostikon. Det är inte alltså de första ordet i varje vers är inte Aleph, Beth, Gimel, Dal och så vidare. Men hur det nu än är med den saken så är det ett intressant sätt att lägga upp det här, för att det vittnar om inte bara om någon som kastar ur sig sina ord utan som verkligen har tänkt igenom och som behandlar de här orden med omsorg. I alla fall är då i de första fyra kapitlen. Och genren som klagovisorna är skriven i, ja det är poetisk, det är en poesi, det är dikter som är skrivna och det är en klagosång. Du kan hitta också klagosånger, klagan till Gud i bland annat psalmernas bok. Men den här boken är på många sätt unik. Och nu ska vi tala lite om bakgrunden till den här boken och gå in i texten kapitel för kapitel. För att förstå klagovisorna så bör man kunna någonting om Israels historia och framförallt den historia som presenteras i kungaböckerna, krönikeböckerna och Jeremia. Så för att förstå den här boken så bör man ha läst de här böckerna och sett vad som ledde upp till den här situationen där Jerusalem var förstört och i ruiner. Folket hade vänt sig bort från Gud och börjat tillbe andra gudar. Om du lyssnade på Radio Maranata förra veckan så berättade jag då om profeten Jeremia, hans bok. Och hur han beskrev det som att folket hade i otrohet mot Gud vänt sig till andra älskare för att få sina behov tillfredsställda. Istället för att söka Gud så hade man sökt sig till andra gudar. Och i korthet kan man säga att folket fick så som de ville. Alltså de gudar som man började tillbedja, de gudarnas folk kom och intog Israel. Så man började tillbe Assyriens gudar i Israel och då blev man bortförd till fångenskap i Assyrien. När man började tillbe Babylons gudar i Judén, då kom Babylons kung och förde dem bort till fångenskap. De fick uppleva vad det var att tjäna de avgudarna som man tillbad. Så ett tema i klagovisorna det är att andra gudar leder fram till ödeläggelse och kaos. Men det är Gud i himmelen, det är Jahve som skapar ordningen. Det är bakgrunden till den här boken. Om vi så går in i kapitel 1 så börjar den så här. Om vi nu läser ifrån vår bibel och inte från Septuaginten så börjar den så här. Så övergiven hon sitter, den folkrika staden. Hon som var stor bland folken har blivit som en änka. Förstinnan bland länderna måste göra slavtjänst. Det är kapitel 1 och vers 1. Så den som presenterades som en prostituerad i Jeremia som hade vänt sig bort ifrån Gud i otrohet presenteras här som en änka. Hon var stor bland folken, nu har hon blivit som en änka. Och då måste man förstå att änkans situation i Israel eller i Mellanöstern på den här tiden var en otroligt utsatt position. För att en änka, en kvinna tillhörde antingen den familj som hon hade växt upp tillsammans med. Hon var en del av den gemenskapen där och fick sitt skydd ifrån den familjen. Eller så tillhörde hon sin man och var en del av det skyddet som hans familj utgjorde då. Men när en kvinna då blir änka så förlorar hon det här skyddet och kan behandlas väldigt illa. Det finns potential för att behandlas väldigt illa och därför så talar Bibeln många gånger om hur man ska ta hand om änkor, om föräldralösa eller faderlösa och om främlingar, alltså invandrare. Det är den utsatta treenigheten skulle man kunna säga. Och nu beskrivs alltså Israel som en änka som gör slavtjänst därför att hon inte klarar sig själv. Och det finns inget triumfatoriskt i den här klagan. Det finns inget, om det är Jeremia som har skrivit det här så ska man tänka på att Jeremia han varnade ju för det här under många, många år. Varnade han och sa att om ni inte omvänder er så kommer Babylon, så kommer saker och ting bli förstörda, så kommer templet att förstöras och så vidare. Men nu står han inte och säger att ja, vad var det jag sa? Vad var det? Precis, så här går det. Det finns inget triumfatoriskt över den här texten. Även om författaren vet varför allt det här har skett, så är det fullt av sorg och klagan som fyller honom. För att han är inte en fiende, utan han är en vän. Han är den som älskar Jerusalem med Guds hjärta, som älskar Guds folk på det sättet som Gud älskar Guds folk. Och därför så klarar han inte att se det här som ett triumfens ögonblick, utan han ser det som ett stort nederlag. I vers 8 i kapitel 1 så står det: svårt har Jerusalem syndat, därför har hon blivit oren. Så det är på grund av synden som man har hamnat i den här situationen. Staden har blivit oren, och oren det är alltså när någon inte är ceremoniellt redo för att möta Gud. Man skulle rena sig innan man kom inför Gud. Om man hade kommit i kontakt med någon död, om man hade sjukdomar eller andra saker, så blev man betraktad som oren. Och Israels folk skulle inte tjäna komma inför Gud orena. Och på grund av sin synd så kunde man inte komma inför Gud. Och i vers 9 så kommer den här bönen: Herre, se mitt betryck, för fienden triumferar. Alltså det finns något triumfatoriskt hos deras fiender. Men Gud var inte i utgångspunkt deras fiende, även om det kändes så. Och även om han till och med beskrivs så i klagovisorna, så finns det en otrolig sorg från Guds sida att han var tvungen att vända sig emot sitt eget folk. Så tema i kapitel 1 är: det finns ingen tröstare. Tröstare är ett ord som kommer tillbaka många gånger i den här texten. Tröstare, det handlar om hjälpare, det handlar om hopp. Det handlar om de som skulle bygga framtiden. Alltså när man är gammal så kan man finna sin tröst i att det har kommit en ny generation som tar tag i det som man själv inte kan ta tag i, som fortsätter, och det finner man tröst i. Men här i den här situationen så fanns det ingen hjälpare, ingen tröst. Det fanns ingen framtid helt enkelt. I kapitel 2 i klagovisorna så står det i vers 5 just det här som jag sa: Herren har blivit en fiende. I vers 6 så står det: i sin brinnande vrede förkastade han kung och präst. Så de som skulle vara Guds representanter, de försvann. De var borta. Det var de, kungen och prästen var de som upprätthöll ordningen. Det var två av statsmakterna. Men de var borta och landet var kastat in i ett fullständigt kaos. I vers 7 så står det: Herren förkastade sitt altare. Han övergav sin helgedom. Och det här är en tematik som du finner till exempel i Hesekiel. Där det beskrivs att Herren överger självaste templet, Herrens härlighet. I Jeremia så möter vi att profeten Jeremia, han konfronterade sin samtid och sa: ni ska inte säga här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Man använder det här nästan som ett mantra för att försäkra sig om att nej, här kommer aldrig någonting illa hända. Här kommer aldrig någonting ske som inte är bra, för att här är ju Herrens tempel. Utan Gud han överger sin egen helgedom just därför att folket hade vänt sig bort ifrån honom. Och Guds vrede, det ska inte förväxlas med en typ av plötslig ilska. Utan Guds vrede, dels så var Guds vrede profeterad. Alltså Gud manade gång på gång, omvänd er, kom tillbaka. Men folket ville inte, så det var inte ett plötsligt vredesutbrott från Guds sida. Och dessutom så var det ett uttryck för Guds rättfärdighet. Därför att på det sättet som man hade behandlat människor, djur och jorden som man levde på, gjorde att Gud måste låta domen komma. Ta till exempel det faktum att folket var borta i 70 år. Så säger profeten att det är för att gottgöra alla de år som ni inte höll sabbaten. Alla de år som ni inte lät jorden ligga i träda. För vart sjunde år så skulle jorden ligga i träda. Men nu så skulle själva marken få frihet ifrån det slaveri som folk hade satt under därför att man inte gav det någon som helst vila. Man gav inte jorden sin sabbatsvila. Och både gamla och unga, jungfrur och familjer, präster och profeter, kungar och vanliga människor, alla sörjer. Alla sörjer i kapitel 2 och alla svälter. Det finns inte längre någon mat att få tag i och de drivs till desperation i sin svält. Och i kapitel 2, vers 14 så står det: dina profeters syner var falska och dåraktiga. De visade dig inte din skuld för att vända bort din fångenskap. De budskap de förkunnade för dig var falska och förföriska. Och det ska ju sägas, i vår bibel så har vi bara orden från de profeter som talade i Guds namn. Vi har inte en massa profeter som talade annorlunda. Men det fanns ju många profeter, eller falska profeter då, som vilseledde folket. Som sa att allting kommer gå bra, det kommer aldrig vara något problem med Babylon, vi kommer aldrig uppleva någon nöd och så vidare. Men klagovisorna säger de här profeterna, de talade falskhet därför att de inte visade dig din skuld för att vända bort din fångenskap. Det fanns alltså en möjlighet att vända bort från fångenskapen, men både prästen, profeten och kungen valde att inte göra det som de skulle göra. Prästerna, de blev avgudadyrkare. Profeterna profeterade välgång. Och kungen vände rätten till orätt. Han som skulle bevara det rätta. Det är vad kapitel 2 handlar om. I det tredje kapitlet så är det en jag-person som börjar tala. Han säger: jag är mannen som fått se lidande. Och så beskrivs hela landets och folkets lidande som en persons lidande. Och det är intressant för att det finns ett bibliskt tema i det här som kommer tillbaka gång på gång. Och inte minst i Nya Testamentet, där synden och sorgen läggs på en representant. Och därför kan det vara intressant att läsa Klagovisorna kapitel 3 utifrån perspektivet: vem är denna som bär allt detta lidande? Och i kapitel 3 så finns det också en strimma av hopp. Som sagt, hela Klagovisorna är då 5 kapitel. Och kapitel 3, i mitten av kapitel 3 så finns det en strimma av hopp. Så mitt i texten här så är det ett hoppfullt budskap. I det tredje kapitlets 21 vers, och då är vi ungefär i mitten av kapitlet, för det är 66 versar i det tredje kapitlet, så står det: detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Och det kommer nu, alltså anledningen att den som skriver det här, säger att det är Jeremia, anledningen att Jeremia har hopp, det är det här: det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom. Och det här är en text som jag tror är ganska välkänd bland kristna. Det är ett hopp som hämtas från Gud själv. För att det här är logiken hos profeten. Om Gud såg folkets synd och straffade den, så kommer han också se deras sorg och omvändelse och så förlösa folket igen. Han kommer också se de här andra folkens orättfärdighet mot hans eget folk, och så kommer han förlösa, han kommer rädda, föra folket tillbaka. Så hoppet ligger, faktum är att hoppet ligger i domen, för på precis samma sätt som Gud såg orättfärdigheten och dömde den, så hoppas de att han nu ska se orättfärdigheten och döma till Israels favör, till folkets favör. Men man ska inte springa till den här texten alldeles för snabbt. Den är inte i första kapitlet, den är i tredje kapitlet, inne ibland det här klagandet. Och det här hoppet som han talar om, han ska komma tillbaka till det lite i slutet av texten. Men det är en strimma, det är en liten, liten strimma av hopp mitt i allt det som sker. Och man ska inte dra för stora växlar på det. Samtidigt som det är det som är hoppets budskap i den här texten, så tycker jag att man ska ta sig tid när man läser klagovisorna att ta till sig av vad var det som hände. Vad var det som gick fel och vad var det som förstördes? I det fjärde kapitlet, och jag ska inte gå in så mycket på det, så finns det en jämförelse mellan det som var och det som är. Den heliga staden har blivit oren. Där det var liv och rörelse förr, så är det nu död. Där det var guld är det nu fattigdom. Där det fanns mat är det nu svält och så vidare. Det är perspektivet som möter oss i det fjärde kapitlet. Och sen då i det femte kapitlet så kommer egentligen den första bönen till Gud. Där först så har du, alltså hela klagovisorna är en klagan. Det är en beskrivning av situationen. Det är ett erkännande av hur hopplös situationen som man har hamnat i är. Och i det femte kapitlet så kommer den här bönen: tänk Herre på vad som hänt oss. Här först, efter att han har tänkt på varifrån han har fallit, varför det har hänt, det som har hänt med folket, och man har klagat över sin situation, så här och så här är det, och vi vet att det är rättfärdigt, vi vet att det är helt naturligt det som händer oss, det följer på det som vi har gjort. Men när allt det är sagt och gjort, så kommer det ändå en bön: tänk Herre på vad som har hänt oss. Och sen kommer det den 21 versen, alltså den näst sista versen i klagovisorna, så kommer den här bönen: ta oss till dig igen Herre, så vi kommer tillbaka. Förnya våra dagar som förr. Det här är en bön om att bli återuppväckt. Det här är bönen som klagovisorna mynnar ut i. Klagovisorna mynnar inte ut i: ja, så illa är det och nu finns det ingenting att göra. Klagovisorna mynnar ut i en bön till Gud. Ett rop, och de anstormar himmelen med sin bön: Herre, förkasta oss inte helt. Förnya våra dagar som förr. Men det är inte bara det här hoppfulla att, ja men Gud, nu får du lösa ditt. Utan den sista versen säger så här: om du inte har förkastat oss helt och är mycket vred på oss. Alltså, det finns ingen självklarhet. Det är inte någon stolthet. Det är inte någon självklarhet när författaren här vänder sig till Gud och säger: Herre, fräls oss, rädda oss, ta oss igen till dig Herre, så vi kommer tillbaka, förnya våra dagar. Det finns ingen självklarhet, men det är ett rop till Guds nåd och säger: om du inte har förkastat oss, om en del av din plan är att du ska föra oss tillbaka, så gör det, förnya våra dagar. Och klagovisorna avslutas faktiskt inte med hopp, men klagovisorna kastar sin framtid i Guds händer. Kanske Gud vill frälsa, kanske han inte vill göra det. Och med den Med den tvetydigheten, med den osäkerheten så lämnar klagovisorna oss. Och vi är naturligtvis inte lämnade där, för vi har hela den bibliska historien och vi ser hur den pekar fram emot Jesus. Men det är värt att ta sig tid att stanna till inför den här texten. Och jag ska avsluta med att ge några personliga reflektioner. Jag måste säga att klagovisorna har blivit en väldigt stark bön för mig de senaste åren. Det har blivit en utmaning och en självrannsakan som jag själv känner igen i den här texten. Därför att när man har felat och när livet har gått fel och saker och ting händer som man upplever att där Gud verkligen sätter ett stopp för en, där Gud sätter ett stopp för allting, så måste man sätta sig ner och ställa de stora frågorna, precis som klagovisorna gör. Varför följa? Varför lät Gud det här gå över mitt liv som har gått över mitt liv? Varför är allting förstört? Varför sitter jag i de här ruinerna av mitt eget liv? Varför saknar jag redskapen? Var är redskapen till att kunna bygga upp det igen? Och det är när man har ställt sig de frågorna och gått in i sig själv och varit självrannsakande och omvänt sig ifrån det man har varit. Det är då man kan börja be om förnyelse och återupprättelse. Och det gör man inte med högmod utan med en nedbruten ande. Och man måste till slut, till syvende och sist, så måste man komma till Gud precis som lärjungarna gjorde och säga: Herre, vem skulle vi gå till? Alltså, även om det har skett det som har skett, så ser vi ingen framtid utan dig. Och klagovisorna pekar fram emot Jesus därför att han är den som bar all skuld på sig därför att vi inte kunde det. Han är den som gjorde det som vi inte kan när vi är syndare. Han sörjer över den som går förlorad och han gläder sig över den som blir frälst. Och han är vårt enda hopp när vi faller. Så jag tycker att klagovisorna på ett fantastiskt sätt pekar fram emot Jesus. Och det var det jag ville dela med dig idag om klagovisorna i Bibeln. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång, men först ska jag ge lite information om Radio Maranata. För du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna programmen till andra som du tror skulle ha nytta av att höra det här budskapet. Om du har frågor eller kommentarer kring programmet så skicka gärna en e-post till info@maranata.se eller ring 070 201 60 20. På vår hemsida maranata.se så kan du höra programmen, läsa minasropet, se Radio Maranatas övriga sändningstider och mycket mer. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it
Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control. that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul.